Stormtrupp Edelweiss av Leo Kessler. Efter översättning av Hans F. Lindström. Inläst av Håkan Julander för Saga. Första kapitlet. En symbol. Förlåt, vad sa ni, mein Führer? Ni hörde mycket väl vad jag sa, min kära jodel. Snart ska våra arméer marschera igen, och den här gången måste vi krossa det ryska monstret för gott. Men mina tappra soldater behöver en symbol. En symbol som också de röda, såväl som de korrumperade anglosaxerna, kommer att förstå. Helt enkelt någonting som visar att den stortyska armén och nationalsocialism är en helt oslagbar kombination, som bara inte går att stoppa. Något som kommer att överleva i alla tider, som blir ihågkommen även långt efter det att ni och jag är borta, jodel. Ni talar som om ni skulle erövra själva naturen, mein Führer. Strålande, jodel, strålande. Vilken grandios tanke att erövra naturen. Som att bestiga en bergstopp, vilken ännu inte är besegrad. Vilken symbol. Naturen själv underkastar sig nationalsocialismen. Ekot från en sån bragd kommer att nå ut till den mest avlägsna by i det mest avlägsna hörnet i hela världen. Det skulle innebära en makalös triumf för den stortyska armén och vår nationalsocialistiska sak. Jodel, sa han, ge mig ett berg som vi kan erövra. Detta var våren 1942. Det lilla jaktspaningsplanet gled in sitt tredje varv. Officeren i de sovjetiska bergstruppernas typiska löshängande uniformsblus kunde inte undgå att se de annars väl kamouflerade tälten som låg utspridda i den täta tallskogen under dem. Bakom skogen bredde steppen ut sig, fortfarande vinterblek och med stridsvagnspår kors och tvärs. Det rådde full aktivitet på de få vägarna. Man kunde se fältgrå kolonner precis överallt. De var på väg upp mot bergen, och bakom dem följde långsamma kolonner av stridsvagnar och lastbilar. Den unge officeren bet sig i underläppen av förfäran. Piloten, en svarthårig och mörkhyad georgier, såg det. Ja, kamrat, nästan skrek han över motorbullret. De satans horbockarna rycker framåt igen. Och man behöver inte vara gamla läderansiktet för att begripa vart de är på väg. Bergsjägarofficeren bortsåg från det respektlösa i att kalla marskalk Stalin för gamla läderansiktet. Men uppriktigt sagt skulle det inte förvåna honom det minsta om piloten hamnade i någon av NKVDs källare rätt snart, om han fortsatte att prata på det där viset. Ja, jag vet, kamrat löjtnant. De är ute efter Kaukasus och vår olja. Piloten nickade bistert och koncentrerade sig sen på att fullborda det tredje varvet innan han planade ut igen. Och nu då? Frågade han sen utan att bekymra sig det minsta för luftvärnselden runt omkring dem, som nu dessutom tycktes växa sig allt intensivare. Ska jag göra en runda till över fritsarna? Nej, kamrat, svarade den unge spanaren, som kände sig mycket bekymrad över detta nya tyska hot mot hans fädernesland. Nej, vi flyger upp till berget istället. Piloten ryckte på axlarna. Chorosho, kamrat, sa han. Men skyll dig själv om vi rätt som det måste ut och promenera i luften, om vingarna på det här gamla skrället inte skulle orka med den höjden. Spanaren nedlät sig inte till att svara på en sån kommentar. Han pressade sitt unga solbrända ansikte närmare vindrutan och tittade ner. Nu flög det lilla jaktplanet över ett klippigt landskap, där de nakna klipporna avtecknade sig som mörkbruna fläckar mot snödrivorna. Här och där kunde man skymta gröna, saftiga sluttningar som låg insprängda i de mest omöjliga vinklar bland bergen. Vägar var det däremot ont om, vilket han förstås redan kände till från sina förstudier av kartorna. Han sträckte på nacken och fångade en glimt av en lång rad kameler som kämpade sig upp för en brant. Piloten flinade roat. Nästan som om det var medeltiden, anmärkte han. Man skulle knappt kunna tro att vi var mitt inne i ett brinnande krig, va? Nej, svarade spanaren, medan hans skarpa ögon synade en samling klippblock och byggnader av trä därunder för att se om han kunde upptäcka något liv där. Men han såg ingenting. Den lilla byn var tydligen över.